Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans och välkomna till Nyhetsveckan 118. Jag heter Ingrid Karlqvist och där bredvid mig, i bild i alla fall, är ju min kloka och vackra vän och kollega Maria Selander.
Hej hej alla! Hoppas att ni ser och hör oss och att inspelningen idag inte går alldeles åt pipan. Vi testar en ny plattform som är Zoom, och eftersom Ingrid och jag är ultra boomers så fattar vi inte riktigt vad vi gör, men vi hoppas att det blir bra. Vi har ju haft en del ljudproblem på sistone som vi försöker komma åt genom att använda Zoom istället för Skype.
Ja, så vi håller alla tummar vi har och ber en liten bön till Gud om att vi ska, att det här ska funka både med bild och ljud och att ni blir nöjda med det vi ska prata om. Det här programmet heter Illusioner och rökridåer, och på Daniels bild så ser ni ju en mycket välkänd scen från filmen Matrix där Neo får välja om han vill ha det blå pillret och stanna kvar i sin värld där han tror att allt fungerar som det ska, eller om han ska våga ta det röda bildet och se verkligheten.
Vi kommer att få se ett litet klipp ur denna film som faktiskt är mer aktuell än någonsin. Jag har för mig att den kom redan 1999.
Jag såg att den finns faktiskt på Netflix, så att jag tänkte att jag ska se om den i helgen och se, alltså för då var det ju bara en spännande film. Nu tror jag att man kommer att se den på ett helt annat sätt. Vi ska också prata om att politisk islam ska förbjudas, åtminstone i Österrike. Och vi ska prata om att nu finns det forskningsbevis för varför vänstermänniskor är så våldsamma. Först ska vi berätta att vi har några platinasponsorer. Det är en lite mindre samling idag än det har varit de senaste veckorna. Men det är i alla fall Anonym som skriver bästa. Tack för det. Och Sivert som har varit mycket flitig som platinasponsor de senaste veckorna skickar en jättefin slant, och han är fortfarande inne på det där med spiddekaga. Han skriver en liten kaga till 50 plus.
Härligt.
Och så har vi John som skriver tror jag kan hjälpa, skojar inte. Och det fanns ett telefonnummer också, men det har jag tagit bort för jag vill inte att John ska bli nerringd. Och vi får se vad det är han vill hjälpa oss med. David skriver namnsdag är fint, men födelsedag är ändå något extra. Gratulerar, så skickar han en jättefin slant. Och så till sist, men inte minst, har vi Anders. Tack alla ni, och tack alla ni andra som har skänkt lite mindre summor. Ni kommer upp i remsan som vanligt på hemsidan.
Härligt, härligt. Vad som är mindre kul är att detta ju är femårsdagen av den hemska massakern på Bataclan i Paris, Ingrid.
Ja, det var ju inte bara där de här terroristerna, de muslimska terroristerna, varav en del hade kopplingar till Sverige. De slog ju till på sex platser i, alltså Paris och i Saint-Denis, en förort. Och det var natten mellan den 13 och 14 november 2015. 130 personer dödades och över 350 skadade, så de allra flesta av dessa befann sig alltså i Bataclan och lyssnade på en konsert. Och det är, alltså, vi har ju sett bilder därifrån, det är något så fruktansvärt så att det går inte för, vad är det för fel i huvudet på människor som älskar och mörda? Ja, det vet vi ju.
Men, ja, det vet vi, men när man ser ett sånt dåd som Bataclan eller massakern i Nice, eller där massakern i Nice var ju, där körde han ju med en lastbil. Mm. Lite mer opersonligt, men de här människorna som genomförde Bataclan dådet, de stod ju precis liksom öga mot öga med sina offer, och det krävs ju en alldeles speciell nivå av barbari för att man ska palla med att skjuta folk. Och de använde även knivar och machete.
Ja. Ja, ja, blodet bara flöt ju på, den, mm. På golvet där. Och ja, det krävs en alldeles sort. Och jag menar, det är dessutom människor som inte har gjort dem någonting. Det finns ju mord man inte kan förlåta, men som man kanske kan förstå. Mm. I självförsvar eller när någon har gjort någonting fruktansvärt mot dig själv. Men det här var ju människor som inte hade dugg med någonting att göra. Deras enda fel var att de var icke-muslimer.
Mm, eller åtminstone befann sig på ett haram-ställe som Bataclan och lyssnade på musik. För det kan säkert ha funnits en annan muslim som strök med där också i publiken. Men, och då,
jo, men då räknas det ju den personen inte som en äkta muslim, inte som en riktig muslim. Utan gör man någonting som bryter mot islams miljoner regler, så är man ju också en kufar.
Mm. Ja, precis. Man får ofta höra det efter såna här då och då, att hur kan de mörda andra muslimer? Ja, nej, men alltså, antingen är de, räknas de som avfällingar och är lika syndiga som vi är, eller om det skulle vara så att de i själva verket är rättfärdiga, då kommer ju de till himlen ändå. Så då har de ju bara gjort dem en tjänst. Till exempel det här när de mördade små ungar i både Irak eller Afghanistan, som tog med choklad från amerikanska soldater. Ja, hur kan de mörda barn? Ja, men om barnen är rättfärdiga så hamnar de direkt i himlen. Så det är, ja. Som de säger det, så jag har de bara gjort dem en tjänst.
Ja, precis. Men och det, då kan man tycka att Frankrike borde ju kanske förbjuda islam, eller åtminstone politisk islam. Men det är alltså Österrike, där det ju också var ett terrordåd för någon vecka sedan. Och de har då bestämt sig för att förbjuda politisk islam, det vill säga det som också kallas för islamism. Och vi har ju pratat om det några gånger nu, att alltså, fattar de inte att islamism är islam? Men så sa vi det också, att ja, fast det här är kanske ett steg på vägen. Att de markerar att nej, men vi har ju inget emot människor som bara ber 5 gånger om dagen. Men om de vill göra politik av det, om de vill införa sharia, då säger vi nej. Så att det kan ju faktiskt vara ett steg på vägen.
Mm. Ja, visst, gott så att folk åtminstone har börjat prata om islamism. Det som är mindre bra, men inte särskilt förvånande, är ju att vår egen statsminister Stefan Löfven inte ens kan fördöma islamism.
Nej. Nej, det är ju helt makalöst. Det var ju debatt i riksdagen häromdagen. Och då bland annat Ebba Busch blev sur på Stefan Löfven, eller upprörd. Hon pressade då Löfven för att han skulle kalla dåden bakom de här, alltså ideologin bakom dåden, för radikal islamism. Men inte ens ordet radikal islamism kunde han ta i sin mun. Och detta är ju samma Stefan Löfven som har i ett videoklipp lovat att han aldrig kommer att kritisera islam. Mm. Så det är väl därför han inte kan göra det.
Mm. Ja, i den här eller frågestunden då med statsministern, så pressade ju Ebba Löfven på just det här med satirteckningar, och om han tror att lärare i Sverige skulle våga visa sådana bilder som Samuel Paty gjorde. Och som vanligt så du retade ju dig på andra frågor som statsministern fick också, att han svarar nästan alltid på något helt annat än det som frågan gäller. Mm. Och nu sa han någonting i stil med att ja, men man ska kunna göra det. Mm. Ja, alltså man ska kunna gå naken genom Kungsparken i Malmö 3 på natten också, men det kan man inte, det är ett faktum.
Mm. Ja, precis. Och det som jag retade mig på, det var ju, var det Jimmie Åkesson som frågade honom? Mm. Ja. Och han sa då att hur kan det komma, nu har det precis kommit fram att svenskar som har arbetat i 40 år belönas överhuvudtaget inte, utan kan till och med få mindre i pension än invandrare som har kommit hit och aldrig arbetat en enda dag, därför de får en massa andra slags bidrag, för de får ju inte pension. Och två gånger frågade han honom, och han svarade bara, ja, nu har ju den här regeringen gjort det och det och det, så pensionärerna fått det bättre. Ja, men det var inte det jag frågade. Det är bra att de har fått det bättre, men varför ska det inte löna sig att ha arbetat i 40 år? Och så kommer det igen, vi i den här regeringen har tagit bort pensionärsskatten. Han svarar inte. Ja. Jag skrev det liksom på Twitter, att det är helt meningslöst att ha de här riksdagens frågestunder när de ansvariga ministrarna inte svarar.
Ja, det, och de kan inte ens liksom blanda på, bort korten på ett intressant och snyggt sätt, vilket en del politiker i andra länder kan, för det de får dumma för. Men, ja.
Ja, och när vi ändå pratar om islam så vill jag bara säga att jag läste alldeles nyss i Kvällsposten att, du vet det här med att Skurups kommun här i Skåne, de införde ju ett slöjförbud. På dag på förskola heter det, och grundskola. Ja, jag har en svärson som jobbar på förskola, man får inte säga dagis.
Nej, kan man.
Ja. Och nu har, och det ärendet ligger ju i domstol. Men nu har då diskrimineringsombudsmannen plötsligt lagt sig i och sagt att nej, det där slöjförbudet, det är inte förenligt med diskrimineringslagen. Och då säger jag, Skurup, up yours.
Ja.
Vad du tycker, det struntar vi fullständigt i. Utan nu pågår det ju någon rättslig process här, och det är den vi avvaktar. Och kom ihåg att EU-domstolen, tror jag det, har ju sagt att det är okej att införa förbud mot slöja. Det är ju därför man har det i Frankrike. Därför inte liksom tjejerna har slöja på sig i skola och inte i offentliga byggnader. Men här, jo, här kan det vara ett lagbrott.
Ja, jag hoppas att kommunerna fortsätter att vara och mopsa sig. Det är ju en del kommuner som gör det. Och jag hoppas att det är en trend som kommer att tillta fram till valet 2022. Därför att det är ju kommunerna som sitter med svarta petter i så många avseenden, och kommunpolitiker i lite alla möjliga läger tvingas ju mer att ta ställning till verkligheten än till sina ideologiska fantasier.
Ja.
Och möjligen så kan det vara en murbräcka mot sjuklöverpartierna, att de inte kan riktigt vara hur uppe i det blå som helst.
Nej, men precis. Vi får väl se. Och på tal om terror, så var det ju så att i måndags, tror jag det var, så pratade vi om, eller om det var förra fredags, pratade vi om det här att det förelåg något terrorhot mot Sverige. Och så sa jag att jag har inte hunnit fråga fåglarna, för de befinner sig utomlands. Men nu har jag då fått från en av fåglarna så här: har Säpo blivit helt knäppa eller? Jag kan garantera dig att något explicit terrorhot mot Sverige har inte kommit, därför att då skulle jag ha vetat det. Men det var tydligen så här att de hade fått en hint om att gråvargarna skulle då ha någon slags aktion i Sverige. Och det hade de, en demonstration i Malmö. Men så, alltså, mina fåglar säger att de blåste upp det för att kunna få mer pengar. Titta, nu är det terrorhot. För nu är det budgettider och så. Så att, och hade det verkligen varit någon fara, så hade de höjt terrornivån. Det var ju det vi pratade om också, att den låg kvar på 3. Så att nej, de har använt någonting för att liksom blåsa upp det, för att kunna äska mer pengar.
Okej. Okay. Ja, den här gråvargarna demonstrationen genomfördes ju i Malmö. Som väl var då det enda liksom extremistiska, vad heter det, overt extremistiska som hände här i veckan. Och där deltog ju olika politiker, lite alla möjliga, som vanligt. Men än en gång, som vanligt, när det är miljöpartister, vänsterpartister och liknande, så händer det ingenting. Och det är inget, det kan man väl få göra, gilla gråvargarna.
Ja, men precis. Det var ju bara det att Mehmet Kaplan fick ju lämna sin ministerpost för att han hade umgåtts för flitigt med gråvargarna.
Ja. Men,
Nu ska vi ta upp en bra sak som Sverigedemokraterna har gjort. Det var tre Sverigedemokrater som i veckan här skrev en debattartikel i Aftonbladet. Det är den kulturpolitiska talespersonen Aron Emilsson, Jessica Stegrud som sitter i Bryssel och Matteus Enholm som är ledamot i konstitutionsutskottet. Att nu får det vara nog med de här teknikjättarna som styr över vår yttrandefrihet. Och de säger att ingen ska bli nedstängd på felaktiga grunder. Och det, bara, det som jag antar det som ligger bakom detta är att Jessica Stegrud blev avstängd från Facebook i ett dygn.
Mm.
Och det är klart att det är ju inte, det är som vi har sagt med så mycket, det är inte för människor drabbas själva som de förstår vidden av problemen. Mm. Annars är det liksom mer teoretiskt. Ja, ja, det låter ju inte bra att de blir avstängda, men de kan ju ha sagt någonting väldigt fult eller olagligt. Och så plötsligt så inser hon att hon som politiker inte får lov att prata med sina väljare därför att det bestämmer Facebook.
Mm. Men notera nu hur ändå försiktigt man formulerar sig. Ingen ska bli nedstängd på felaktiga grunder.
Mm.
Mm. Vad är då felaktiga grunder? Alltså, det bestämmer ju Facebook och Twitter och Google. Vad som är rätt och fel.
Men jag tror att de menar att så kan det inte vara. Därför deras krav är nu, de vill bjuda in Google, Facebook, Twitter och en del andra till riksdagen för att ställa frågor till dem. Och nu är jag inte så säker på att de här, jag kommer göra dem nog, men jag menar, de har ju samma regler över hela världen, så att jag vet inte vad det ska leda till. Men jag bara tycker att det är intressant att Sverigedemokraterna nu tar tag i detta. Är det någon som ska ändra på det så är det ju Donald Trump, inte Jessica Stegrud, men gott så.
Men det finns en aspekt av detta, Ingrid, som är intressant, nämligen att många av de här stora techföretagen har sina stora serverparker i Sverige. Så att,
yeah.
Egentligen, så om den svenska regeringen ville, så skulle de kunna sätta press på dem. Faktiskt. Yeah. Man kan ju tycka att töntigt, vad lilla Sverige, vad har vi att komma med?
Ja, nej men precis. Men det finns ju en anledning till att de har sina serverhallar här, och det är ju dels att de slipper skatt och att de slipper betala för el och en massa annat. Så att det är klart att då borde ju regeringen ha en nagel i ögat på dem, men jag tror inte det är därför. Jag tror det är helt andra saker som ligger bakom.
Mm.
Att man har gett dem sådana villkor.
Ja, ja, självklart. Det är ju någon slags deal som ligger i bakgrunden där och skvalpar. Men jag tänker att om vi nu, vid Gud hoppas man ju det, får en ny regering efter nästa val.
Mm.
Då kanske den är mer intresserad av att sätta press på techföretagen.
Absolut, och då kan det ju vara bra att de sitter här med sina förmånliga villkor. Att nu har ni som vi säger, annars blir det andra bullar.
Ja.
Och så flyttar de över sig bara. Men det spelar ju ingen roll, för det har ju inte lett till några jobb i Sverige ändå.
Nej, det däremot leder till elbrist i stora delar av landet. Men de vill inte berätta hur mycket el de förbrukar. Men de som har grävt lite i det har ju kommit fram till att det är helt vansinniga mängder. Alltså.
Mm.
Så att, och detta då samtidigt som miljömuppar och andra inte tycker att vi ska få ha kärnkraft och liksom kunna hålla igång vår egen kapacitet.
Ja. Mm. Ja, visst, nej, det är så ståligt alltihop. Men nu vet jag att du har ju undrat väldigt länge hur det kan komma sig att det är just vänstermänniskor som är så våldsamma, som är ute på gator, inte minst i USA, och slår ner folk och slår sönder fönster och liksom trakasserar människor och stjäl och bär sig åt.
Mm.
Har du alltid undrat, eller hur?
Jag har undrat, men min tes har ju varit att det är det att de är så uppfyllda av sin egen rättfärdighet.
Mm.
Att det här att de ser sig själva som hjältar i en film, du vet, spelade av liksom George Clooney och Angelina Jolie och så, va? Frihet och rättvisa.
Ja, men hur leder det till att man blir våldsam?
Därför att de tänker att ibland måste man slåss rent handgripligen för den goda sakens skull.
Det vill säga slå sönder fönsterrutor och stjäla från stackars butiksinnehavare. Mm. Nja, Jag köper inte riktigt det. Men nu förstår du, har det kommit en studie från ett flertal universitet, bland annat New York University och University of Melbourne i Australien och något som heter Emory University. Det vet jag inte var det ligger.
Jo, men det kan, ja, det kan jag berätta för dig. Det ligger i Atlanta, i Georgia.
Ja, det är dina hemtrakter, ja.
Ivy League universitet.
Ja. Och de kommer då fram till att människor som har såna här extrema vänsteråsikter, alltså vi pratar inte gråsossar, de är mer intoleranta, mer aggressiva och dummare än andra. Och det man ska säga så att den här är inte peer-reviewed än, alltså den är inte kontrollerad, men de konstaterar att det finns en stark korrelation mellan att hysa vänsterradikala åsikter och att vara dogmatisk, vilja inskränka yttrandefriheten, ta till politiskt våld, tro på statlig kontroll och på konspirationsteorier. Men det finns också lite lägre IQ. Nu finns det ju andra studier som säger att det är konservativa som har lägre IQ. Så just det där med IQ, det tänker inte jag är så viktigt. Utan just det här att de är... Alltså jag tror ju inte att det är så att jag tror på socialism och så går jag med och så blir jag helt galen sen och ska liksom skjuta folk och sådär. Utan jag tror att det är galna människor som attraheras av socialism och den typen av aggressiva rörelser.
Ja, och jag tror också att som det var väl i förra podden som vi pratade om det, att jag tror att det ligger i socialismens natur, eller vad man ska säga, det här att du måste på något sätt vara beredd att göra avkall på principer för den goda sakens skull, vilket jag ju nämnde då, vi har sett inte minst i Sovjet men i många andra sådana här kommunistdiktaturer, man pratar om proletariatets diktatur och så vidare, och då får man kanske då får du göra avkall på yttrandefrihet, du får göra avkall på individens frihet, du får göra avkall på en massa saker för den goda sakens skull. Mm. Och jag tror att i vänstermänniskors hjärna så utvidgas det även till att det är okej att använda våld för att få igenom det här goda som de vill ha igenom.
Ja, visst.
Och också en demonisering av meningsmotståndare som jag inte tror att vår sida ägnar sig så här jättemycket åt.
Nej, nu är ju inte vi några extremister, men det sägs ju då att vänsterextremister och högerextremister har rätt mycket gemensamt. Mm. Och det har jag ju hävdat ända sedan de här 30 november-demonstrationerna i Lund på 90-talet. Att det spelar ju ofta, alltså jag tror att det är en slump vilken sida de hamnar på. Utan det är en viss slags människor som vill bråka, skrika, ta till våld. Men den här studien konstaterar att de är snarlika varandra. Men vänstermänniskor är mer aggressiva än vad högermänniskor är. Även de på extremsidan. Liksom.
Men kan det inte också ha att göra med att de har mainstream media i någon mån bakom sig? Att de är ju det goda våldet, det goda... Jag minns inte vem det var som sa det nu för ett antal år sedan. Kommer du ihåg den här ökända debatten som Janne Josefsson ledde? Var det Debatt, hette programmet det? Där de pratade om vänster- och högerextremt våld och vår gamla kollega, vad heter hon som nu är chefredaktör på Kvällsposten,
Maria Rydhagen.
Hon blev ganska ordentligt bortgjord. Hon satt och svamlade där om att hon var rädd för nazister och sådär.
Ja, för hon hade skrivit någon krönika om att det var nog ganska rätt att slå ner nazister om det.
Precis, och det var den tesen hon drev ju, att de som slår ner nazister, de gör ju det för en god sak och då är det okej. Och jag tror det tänkandet finns lite överallt.
Ja, alltså, och det är säkert så att just för att de har stora delar av samhället med sig, inte minst då medierna, så blir det är ju mycket... Det är mycket bekvämare att vara våldsvänster än att vara våldshöger. För är man våldshöger så riskerar man att bli gripen av polisen och uthängd i tidningarna. Men är man våldsvänster så får man en klapp på axeln och blir betraktad som en hjälte.
Absolut, och det är det narrativet de själva filar på hela tiden också. Så att, ja, så är det Ingrid. Jaha, nu ska vi se här vad vi har.
Ja, nu ska vi gå in på huvudblocket som då heter Illusioner och rökridåer. Och det handlar ju om det amerikanska valet och hela vår värld. För att, som sagt, filmen Matrix är ju mer aktuell än någonsin. Och vi ska titta på ett litet klipp därifrån.
The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress?
I was...
Look again.
Ja, berätta för oss vad det är just det vi har sett för de som inte har bild.
Det vi just har sett är när huvudpersonen Neo precis har blivit unplugged. Det visar sig nämligen att The Matrix är alla människor, eller de allra flesta människor i hela världen, är uppkopplade mot ett gigantiskt datasimuleringssystem, kan man säga. Och i själva verket, i verkligheten, ligger de i små poddar. Heter det? Alltså inte en podd sån som du och jag sänder, men alltså små
vaggor.
Behållare liksom. Inkopplade med en massa sladdar till det här systemet, och men är medvetslösa. Och syftet är att hålla igång det här datasystemet. Det gör de med sin energi, liksom sin livsenergi, eller vad man ska säga. Så att systemet använder dem som människor, som batterier, kan man säga. Och människorna tror ju då att de lever i den verkliga världen och går omkring och jobbar och dricker och äter och allt så här som vanligt. Men det visar ju sig att de i själva verket ligger här. Och här förklarar då Neos mentor Morpheus för honom hur det här funkar. De är inne i en simulering där, och han visar att du tror att du ser en massa människor omkring dig här nu som går omkring, olika sorters människor, advokater och lärare och allt vad nu är. Men i själva verket är detta datorn som visar dig de här bilderna. Mm. Och de flesta människor som de här bilderna representerade, de är i själva verket våra fiender, för de är så beroende av det här systemet. De är så djupt försjunkna i den här illusionen så att de vill inte att vi drar ur sladden och visar dem verkligheten, för att de pallar inte det, ungefär så kan man säga.
Ja, och det är ju nästan exakt vad som pågår idag, minus det här att de ligger i behållare, och för att, men de är ju mentalt urkopplade eller påkopplade till en illusion. Alltså det har aldrig varit så tydligt som nu under det spektakulära amerikanska valet, där vi som har kopplat ur oss från The Matrix ser att det är Trump som upprätthåller demokratin. Det är han som vill att bara lagligt inlämnade valsedlar ska räknas, medan Joe Biden säger att alla valsedlar ska räknas. Och mainstream-medierna talar om för oss att nej, det har inte varit något val för oss. Nej, Trump är bara en dålig förlorare som sitter och är trumpen i Vita huset.
Ja, precis. Och det är ju vår dagens rubrik anspelar ju på detta, att allting är bara illusioner och rökridåer. Eller väldigt mycket av det som sker omkring oss är det. Och det är ju då på grund av att mainstream-medierna och big tech samarbetar, har en väldigt ohelig allians för att upprätthålla The Matrix, kan man säga. Alltså upprätthålla den här illusionen, att så här ser världen ut, så här är det. Vi talar om för en vad som är verkligt, vad som är sant, vad som är rätt och riktigt. Och gemene man som bara tittar på SVT, kanske lite på CNN, läser Sydsvenskan eller DN eller sådär, de är helt omsvepta av The Matrix. Det här som ni sitter och pratar om här nu, och ni som tittar och lyssnar på oss, ni är urpluggade. Ni är tillsammans med oss i verkligheten som vi ser det. Men väldigt många ligger kvar i The Matrix och sover och är fullständigt omgivna av den här illusionen.
Ja, och det spelar ingen roll. Vi har ju några sådana människor i vår närhet och som vi tycker om, så vi vill inte liksom bryta med dem naturligtvis. Men det är enormt frustrerande. Jag har en vän som liksom, åh, det är ledsning, Trump har förlorat. Han har inte förlorat ännu. Vi vet inte det. Ja, men nej, du kan få gråta ut på min axel. Ja, det blir nog du som får gråta. Och men just det här liksom, att de kallar Trump antidemokratisk, när det är han som vill upprätthålla valsystemet och inte tillåta fusk. Mm. Allting blir liksom sin motsats. Det är väldigt obehagligt. Och liksom det här, och han är så hemsk och han är säkert våldsam och allt vad han är. Han har inte startat ett enda krig. Och det är därför globalisterna, det är en av anledningarna till att globalisterna hatar honom. Mm. Nu har ju dessutom sagt att det får vara slut med globalism, det är nationalism som gäller. Mm. Det har jag sagt. Men också det att han vägrar att starta krig. För det är det globalisterna tjänar absolut mest på.
Mm. Vi ska se ett litet klipp som tangerar detta med en oerhört framsynt och jäkligt rolig stand-up-komikern George Carlin. Det här är inspelat redan 2005, ska ni tänka. George Carlin avled av en hjärtinfarkt tyvärr 2008, så han finns inte med oss längre. Men det här är kusligt, det han säger här.
But there's a reason, there's a reason. There's a reason for this, there's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back. So they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club and you ain't in it. You and I are not in the big club. By the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hardworking people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hardworking people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Yeah. You know?
Ja, det han beskriver här, det är ju exakt hur amerikanska politiker, svenska politiker, you name it, liksom, har agerat i decennier. Mm. Varför älskar amerikanerna Donald Trump? För han är inte en av dem. Han bryr sig om hur vanligt folk har det. Till skillnad från den där dumme SVT-reportern Peter Ravet som frågade sig att he is a billionaire, are you a billionaire too? Som då utgår från att om man är miljardär så bryr man sig inte om vanliga människor. De förstår ju inte ens att Donald Trump är en patriot som vill att den amerikanska drömmen ska finnas i USA. Han är emot de här människorna i klubben där vi inte är inbjudna.
Mm. It's a big club and you and I ain't in it. Nej, det är helt riktigt, George Carlin, och också the table is tilted. Vad är det han säger? The game is rigged. Yeah, I'll say att det är. Och det är det som har gjort att jag har varit något mer pessimistisk än du, för jag har tänkt så här att kanske inte ens Donald Trump kan rå på det här riggade spelet. Anledningen till att vi tror att Donald Trump har rent mjöl i påsen, eller renare än de flesta i alla fall, sen har han dåliga sidor också. Han kan vara plump och ja,
jo, men det är på ett helt annat plan. Nu pratar vi om, är han i globalisternas ficka?
Nej,
eller är han
och
inte?
Och det var det jag ville säga, alltså, när jag kommer ihåg att jag pratade med en närstående som hatar Trump intensivt i somras. Och så menar jag på, han är, jag tror jag har sagt detta innan, han är ju miljardör, han är miljardör, affärsman, och vad vet han om hur vanliga människor har det? Mm. Och jag bara, men menar du allvar? Du tycker alltså att George Biden som har, eller Joe Biden som har suttit i Washington i nästan 50 år, att han har något hum om hur vanliga människor har det? Och det var, detta var innan hela den här laptopskandalen och det kom fram och man fick liksom lite mer kött på benen hur, verkligen hur korrupt Biden på riktigt är, va? Så kunde man ju ana sig till det, att jag försökte då förklara att det är ju det som är grejen med Trump, att han behöver inte bry sig om de här Wall Street-människorna och så vidare. Han behöver inte deras pengar och han talar direkt till folket, och det var så han blev vald. Men du vet, det är en sån anomali, så jag tror inte ens folk kan ta det till sig att det skulle kunna hända på riktigt. Man bara tar för givet att allt är korrupt. Alla är korrupta, och det får vi tugga i oss, och vi får försöka ta den som är minst korrupt eller den som kommer att skada oss minst på något sätt. Det är liksom lite där det har landat. Systemet har riggat så länge som folk har gett upp hoppet om att det skulle komma någon som...
Ja, fast jag tror ju att amerikanerna har, alltså åtminstone hälften av amerikanerna har ju förstått att Donald Trump är av ett helt annat virke. Han har tagit hem jobben till dem, gjort sig ovän med Kina, tagit hem fabrikerna därifrån, och han har gjort en massa saker som verkligen har gagnat det amerikanska folket, framförallt arbetare, vanliga människor som vill kunna försörja sig själva. Men just den här trenden som han har, den, alltså han är ju, han är det republikanska partiet just nu, och utan Donald Trump så kommer det republikanska partiet att falla ihop som en soufflé. Och detta har ju nu i veckan ett antal av de framträdande republikanerna förstått, till exempel Mitch McConnell som ju är deras gruppledare. Det gick ut häromdagen och sa att Donald Trump är i sin fulla rätt att ifrågasätta valresultaten, och här ska inte göras någonting förrän det har rätts ut. Därför att de har fattat att utan Donald Trump så är vi ingenting. För den rörelsen, magarörelsen kan vi kalla den för, Make America Great Again, det är människor som, de bryr sig väl inte om huruvida Donald Trump hade företrätt republikanerna eller demokraterna. Det är ju det budskapet han kommer med. Det är det han står för som de älskar.
Det har börjat sjunka in nu att för republikanerna, vi såg väl, såg du det lilla klippet med Alex och Alexander precis innan vi började, för de var ju inne på det, just det här att nu börjar ledande republikaner fatta det här, att det är inte republikanerna folk röstar på, det är Trump.
Ja.
Och vill de klara sig ur detta helskinnande, så gör de klokt i att stötta honom, därför att annars är det alldeles just med republikanska partiet.
Ja, hade de gått ut nu och sagt, sa ju de också, håller med, att nej, Trump, nu får du nog ge dig, nu får du erkänna dig besegrad. Ja, då hade de ju svikit honom grovt, och dessutom så hade de sen i 2022 års senatsval förlorat en väldig massa senatorer.
Mm.
Så att de förstår nog sitt eget bästa där. Och det är väldigt bra, tycker ju vi. Därför att det är ju så här, att trots att vi lever i The Matrix och att väldigt mycket är riggat, och det är därför jag inte ens vågar tänka tanken på att Trump ska åka ur Vita huset, för jag ser honom som den enda räddningen, den enda personen jag kan se i hela världen som, ja, för att Amerikas president har mycket mer att säga till om än vad Ungerns premiärminister har.
Jag vet att du ser det så. Jag ser det inte riktigt så. Jag tror att det står inte och faller med honom. Han har hur som helst startat en snöboll. Han har satt en snöboll i rullning som nog inte går att stoppa upp, oavsett vad som händer med honom personligen. Det är vad jag tror. Sen vill jag ju naturligtvis att han ska gå segrande ur detta. Men jag tror inte att liksom magrörelsen och uppvaknandet, Great Awakening, allt det här står och faller med Trump själv. Och tänk dig själv en kampanj med Tucker 2024, Inger. Det är väl mums?
Ja. Jo, det är bara det att jag är väldigt, väldigt rädd. Vi ska prata mer om detta på måndag, hade jag tänkt, för det här The Great Reset. Mm. Som World Economic Forum har gett ut en bok om och liksom pratat om att de använder covid-19 som ett sätt att införa en världsregering, en totalitär världsregering där, och det är ju redan på gång, till och med Danmark har ju en lag om att de kan tvångsvaccinera människor. Och alltså det är så mycket som de kan förstöra väldigt, väldigt snabbt, så att jag vet inte, jag tror inte. Ja, 2024 är väldigt långt borta. Det enda fördelen som jag ser det, om nu olyckan skulle vara framme och Joe Biden blir president, så är det ju det som vi vill konstatera redan sist, att senaten kommer att vara mot honom, för där är det republikansk majoritet. De har till och med stärkt sin majoritet, även om alla
röster inte är.
Ja, vad det ser ut. Så han kommer med stor sannolikhet att bli en lame duck. Men det är det jag menar, alltså globalisterna och det de gör, de bestämmer ju. Jag menar, det är bra om de har presidenten på sin sida, att inte presidenten motarbetar dem. Men alla de här globalistorganisationerna, de jobbar ju på i det tysta hela tiden.
Ja, och det kommer de ju göra även om Trump skulle bli återvald. Så att det, något annat ska vi ju inte inbilla oss. De är ju så, har ju funnits så länge och jobbat så, alltså träsket är så djupt och så etablerat, så det får man inte bort med 8 år med Trump.
Nej.
Han kan göra mycket kanske, eller han kan göra en del, men
ja, han kan faktiskt tillfoga dem stor skada, och inte minst genom att förklara för människor hur det fungerar. Det kunde han ju inte göra de första 4 åren, för att det var ju viktigt att han blev återvald, utan det är alltid de 4 sista åren som en president kan göra saker, om inte man blir en lame duck som Obama blev, eftersom han fick senaten emot sig.
Vi ska nämna det också, att det här med, som vi ser det, så The Matrix, den matrix vi har omkring oss, som vi är, bubblan som vi lever i, eller som många människor lever i, den styrs ju, det nämnde vi kanske innan, av mainstream-medierna och av big tech. Och vi vill bara poängtera en grej som kanske inte alla är medvetna om, att allt innehåll som produceras i Hollywood, i mainstream-media, i liksom, alltså alla nyheter, all underhållning, allting som du har omkring dig, kommer i princip från 6 företag. Det är Disney, Comcast, 21st Century Fox, Time Warner, CBS och Viacom. Det är de 6 företagen som äger allting i princip. Och vi trodde väl kanske i vår enfall att supermediemogulen Rupert Murdoch var på Trumps sida. För han äger ju då tv-kanalen Fox, och han äger tidningen New York Post. Och han äger även Sky News Australien. Inte brittiska Sky News, intressant nog, utan bara Sky News Australien. Och de tre har ju varit väldigt Trump-vänliga, men någonting hände uppenbarligen på valnatten. Vad gör vi för analys av det, Inget?
Ja, det var ju väldigt, väldigt konstigt. De har ju som sagt varit Trump-vänliga. Där finns ju Tucker Carlson, Sean Hannity och flera andra, Judge Jeanine och så. Helt plötsligt klockan 10 på kvällen amerikansk tid, eller någon slags amerikansk tid i alla fall, när bara typ 80% utav rösterna var räknade, så går Fox News som första mediebolag i världen ut och slår fast att Joe Biden har vunnit Arizona. Och efter det så började allting hända. Det var som om det var en signal till hela världen. Okej. Okay. Det är Biden som ska bli president. Det var efter det som de här vallokalerna plötsligt stängde. Kom nu ihåg, det har aldrig hänt i amerikansk historia att man har slutat räkna röster. Och helt plötsligt hände det, och helt plötsligt när de började liksom räkna igen, så whoop, så hade liksom Trump tappat hela sin ledning och Biden hade gått om.
Vi läste ju här i veckan en intressant intervju med en väldigt garvad bookmaker verksam i Las Vegas. Wayne Allen Root heter han. Han är alltså oddsmaker, en sports gaming expert. Vad jag förstod här, för detta fotbollspelare. Och han pratar i den här artikeln om ett väldigt berömt möte mellan New York Giants och Philadelphia Eagles, alltså i amerikansk fotboll då, NFL. Där det var helt uppenbart att den matchen var riggad. Vad jag förstår så var det aldrig någon som fälldes för det här fusket. Men alla bookmakers, alla visste att den här matchen var uppgjord. Det var helt uppenbart så som den utspelade sig. Och han menar på att han pratar i den här artikeln att det finns ett flertal liksom markörer som pekar i exakt den riktningen om man tänker på hur saker utspelade sig under valkvällen. Bland annat det här stoppet då. Och sen att de bara, att alla de swing states flippade efter stoppet till Bidens fördel. Han menar på liksom att hans erfarenhet som bookmaker säger honom att det här, det händer inte. Alltså, det går inte till så här.
Nej, så väldigt många människor, eller några människor, har tjänat väldigt mycket pengar på detta. Men han menar väl inte att det är det handlar om, att någon har riggat det för att tjäna pengar. Det är bara en bieffekt, så att säga.
Han tror ju det också, att det även har spelat stora belopp på detta. För han har ju följt oddsutvecklingen, hur den då vände efter det här stoppet. Innan stoppet så stod det typ, var det 8 gånger pengarna eller någonting, alltså mot Biden för Trump. Och efter stoppet så pang for Trump rakt ner på liksom, alltså det var Biden, det bara vände liksom, oddsen bara flippade så här.
Så att en massa människor liksom visste att det var så här det skulle gå till. Först skulle Trump leda, och då satsar man på Biden, så får man 8 gånger pengarna, och sen boom, så ändras allting igen.
Och han menar
det innebär ju då att det skulle vara fusk även i början, eller så var det att de visste att Trump skulle få flest giltiga röster, men de visste att det fanns säckar med hundratusentals röster som skulle ändra på detta.
Så tolkar jag det, och han menar på att det här Arizona-grejen var, det var signalen. Liksom.
Ja. Och det är väldigt, väldigt konstigt. Vad har hänt med Fox News? De kastade ju ut Judge Jeanine. De var en väldigt populär show de hade, och hon, men det är ju många andra som är Trump-vänliga, men hon, det var väl någonting hon skulle säga som inte passade. Och Murdoch, hans svärdotter, har ju gått ut och sagt någonting i stil med att ja, där gjorde vi det! Så att det är någonting konstigt som har hänt där, men Tucker är kvar och Sean Hannity är kvar. Jag kan inte riktigt avgöra om de har blivit vinklippta. Jag tycker inte det, men jag har sett att folk har sagt det. Kolla, nu pratar Tucker. Nu säger han ingenting om valfusket. Nu pratar han bara om andra saker.
Han kan inte bara prata om det varje kväll. Det går ju inte. Och han har pratat en hel del om det. Men han har varit, jag tycker det är bra att han är försiktig. Så att han säger så här, nu tycker jag bara prata om det vi själva kan bevisa.
Ja.
Så Fox egen research. Så för han menar på att det är lika illa att liksom sprida fake news om valfusk som det är om det skulle ha förut valfusk och det inte kommer fram. Men nu, om vi liksom går vidare lite här nu, typ, var är vi och vad händer nu?
Ja, när det gäller medierna så kan man ju säga att de svenska medier noterar ju knappt att det försiggår, eller att det ska bli en massa rättegångar om de om valfusket, utan de väljer istället att intervjua en skånsk dam som har varit valobservatör och säger att hon var på 12 vallokaler och där fanns det inget fusk, minsann. Det är helt galet, jag skrev det på Twitter idag. Alltså, SVT intervjuar den här tanten istället för att ta kontakt med någon av Trumps advokater, Rudy Giuliani eller Sidney Powell, och fråga, vad är det som händer? Vad gör ni? Varför gör ni det?
Mm. Ja, ja, ja.
Och så säger folk liksom på Twitter, men de är ju partiska. Ja, det är klart att de är, men de har ju lämnat in ett antal stämningar. För en journalist är det naturligtvis viktigare att fråga de som ligger bakom stämningarna. Vad står det i dem? Varför gör ni det? Vad tror ni om det? Och så. Mm. Nej, en tant som har varit i 12 vallokaler och som för övrigt inte vet någonting, hon säger att ja, man gör upp röstlängder och så kommer de dit och legitimerar sig. Nej, det är ju det som är problemet, att de här mail-in ballots, du behöver inte legitimera dig. Du kan bara lägga det på lådan. Du kan lägga 50 sådana på lådan om du har kommit över 50 valsedlar.
Mm.
Och sen så håller de också på med en massa nyheter om detta ska Biden göra och nu har han utsett den och den till kampanjledare och ditt och datt och allt vad det är. Och det har också kommit fram, inte minst via mainstreamen, att han har ringt upp olika ledare i omvärlden och han har blivit uppringd av ledare som har gratulerat honom. Men han har också själv tagit kontakt. Och det intressanta med det är att då har han begått exakt det brott mot Logan Act som man anklagade general Michael Flynn för att ha gjort.
Mm.
Och jag tror inte att det är något brott. Jag menar att det var helt fel, de här anklagelserna mot Michael Flynn. Mm. Men i flera år har de liksom dinglat detta över Michael Flynns huvud. Oh, en fasansfullt brott! Du ringde min sann upp en rysk attaché och diskuterade hur era relationer skulle vara innan presidenten hade blivit installerad. Och nu gör Biden exakt det!
Mm. Ja, 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 men det är ju, it's okay when we do it, alltid. Det vet du, Inger. Men jag tänkte som så här att vi ska prata bara lite grann innan vi börjar knyta ihop säckar. Att om, nu är det ju omräkning, röstomräkning i vissa stater, ja. I Georgia bland annat. Det är Trump-teamet har vunnit en del juridiska segrar i Pennsylvania. Att röster ska omräknas där och så vidare. Så vidare. Det är massa sådana här processer. Som försiggår då på delstatsnivå, men det kan också, och det, allting pekar väl på det, att det till slut kommer att hamna i högsta domstolen, alltså Supreme Court. Men en person som har lite intressanta funderingar kring vad det egentligen är som försiggår här, det är den gamla Sverigebekantingen Tim Pool, för han menar på att det här med att Trump skriker och gapar om att, och det är röstfusk, och han skriver en massa saker på Twitter och så här, det kanske bara är ett sätt att distrahera folk från hans egentliga S i rockarmen, vilket är just att han kommer att kunna vinna på juridisk väg.
Yeah, let's go say to the club.
Don't think it can't happen here. People win the lottery. You ever think about that? I don't base my decisions off of astronomical odds, but I want to make sure I'm talking about what's going on and what might happen. Of course, there are many people who say, Tim, you shouldn't talk about this stuff because it's never going to happen. Dude, Vox wrote the article, so don't come to me. I agree with Vox's assessment. Far-fetched, astronomical odds. Joe Biden likely going to take the office on the 20th of January. But Trump isn't backing down, and it can happen here. And I don't know what to expect other than this is what's currently happening. And unless we get some major breakthrough from a court saying, Trump, no, you lose, so far it's moving along exactly as we'd expect it to for Trump. Now, as Vox said, in which I agree, everything is moving in such a way that we can expect Joe Biden to become president. Sure. But Trump is still in the race. The race never ended. The media just said it did. It didn't. I'm sorry. And thus, we may be coming to a point where Trump finds a way to overtake Joe Biden. And then, as some people have pointed out on Twitter, and I know, I'm going to say it, if Trump overturns the current media narrative, I don't want to say the results because the results haven't been certified, but if Trump flips the script and then they say the votes are disqualified, Joe Biden's going to say these are legitimate votes, that Trump got disqualified through a technicality. Trump did not win the popular vote. He did not win the Electoral College. He got a court victory and then won. Civil War. At least that's what other people have already brought up in response to Axios. I tweeted about it. And I think it's funny. The left is like, here goes Tim talking about it again. Then you haven't been paying attention. Because when I talk to these lefties, I'm like, did you read the lawsuit? Did you read the lawsuit from Pennsylvania? No, there's no fraud. He's got you. Trump has dangled the fraud over here while gone after process over here. And you're sitting there saying, why do I care about his lawsuit? There's no fraud. He'll never win. He's just flailing about. Now Vox and Axios are starting to say, guys, listen, it's not over. It's not over until the certification process happens and Joe Biden is inaugurated or Donald Trump is. But I hope all of you are paying attention because maybe nothing happens. Maybe nothing. But we're in unprecedented times, to say the least. I'll leave it there.
Unprecedented times. Tim Pool menar att det finns ingen egentlig mall för vad... finns inget, vad heter det, prejudikat.
Nej, precis. Och vad han säger är ju då att medan hela världen är upptagen av huruvida det har varit valfusk, i så fall hur stort det här valfusket har varit, alla stämningar som lämnas in, så är det inte så Trump planerar att vinna, utan att skapa så mycket kaos och misstänksamhet runt det här valfusket att allting drar ut på tiden. För att det är ju så här att senast den 14 december så ska de här elektorerna som ska välja vilken president som ska då bli den kommande samlas. Om det då fortfarande inte är klart i vissa delstater, då kan politikerna i den delstaten, i deras fullmäktige eller riksdag i delstaten, då kan de helt enkelt bara säga till elektorerna, ni ska rösta på Trump. Mm. Alltså även om Biden just då har ett övertag, de kan göra det. Och i de delstater där det är republikansk majoritet så kan det bli fallet. Det kan också bli så att det går till Supreme Court. Och då kan de säga åt, då kan de bestämma att alla delstater får rösta och ni har en röst var. Då försvinner det här med att de stora staterna har många elektorer. Det var en röst var och då kommer Trump att vinna för att han har vunnit fler delstater fast många av dem är små. Så det finns många sätt och det finns också någonting som heter 14:e tillägget. Som jag inte har lyckats reda ut exakt, men det finns, alltså, så jag tror att Tim Pool och Vox som han då pratar om, de kan ha en poäng i detta, alltså det är egentligen inte alls valfusket utan det är att skapa otrygghet runt det, för att, eller det är ju valfusk, det är inte det jag menar att han har hittat på det, men att han vet att han kommer inte att kunna hinna se till att alla felaktiga valsedlar försvinner. Men låt folk syssla med det medan jag förbereder den här legala juridiska vägen till en vinst istället.
Ja, den som lever får se, Ingrid. Det blir spännande här framöver att följa utvecklingen. Det är lite halvt overkligt alltihop, men som sagt så är det här i The Matrix.
Är det någon som helst så är det inte över. Vi har inte gett upp hoppet. Jag tror, mest hoppas jag, men jag tror faktiskt att president Trump får 4 år till.
Vi får se, Ingrid. Vi får se. Vi följer utvecklingen som sagt med spänning innan vi byter kanal. Höll jag på att säga. Nej, stänger säcken.
Ja.
Vad vill vi då uppmana lyssnare och tittare att göra?
Jo, om det är så att ni gillar vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete, om ni tycker att det är intressant, att ni får veta saker som ni inte får veta någon annanstans och att ni dessutom blir underhållna, så blir vi ju jätteglada om ni vill swisha en slant, sätta in på banker och, eller gå till hemsidans donorbox och gärna bli månadsgivare, men vi tar också väldigt gärna emot enstaka bidrag.
Gå in på ingridochmaria.se, där finns all information. På måndag när vi ses och hörs igen så kommer Ingrid och jag prata om domen mot oss.
Som då har kommit, den kommer klockan 11 på måndag förmiddag. Så det blir mycket prat om det.
Jag skrattar lite nervöst, men Vi får se om vi sitter och gråter eller skrattar på måndag. Men hur som helst, ha en underbar och trevlig helg allihopa. Hoppas ni har det mysigt i höstrusket. Så ses vi och hörs igen på måndag.
Gud välsigne.
Hej då!